har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det här är Milo, 13 år. Milo blev ett offer för gängvåldet. Han sköts i huvudet.
Förstår vi på riktigt hur sjukt det här beteendet är?
Men så säger jag att Robin går emot honom. Och då trycker han av.
Det får inte vara normalt att våra barn dör.
En kvinna och ett litet barn skottskadades vid en lekpark i Eskilstuna igår kväll.
Där satte ju vi enorma resurser. Men vi kommer till en punkt där vi ändå inte lyckas med det ärendet.
Kristoffer Boman väljer att sluta som polis för att istället arbeta med förebyggande insatser.
Efter 20 år som polis, varav de sista mitt i gängkrigets epicentrum, blev Kristoffer Boman en av dem som valde att lämna polisyrket. Men han har inte gett upp hoppet om att kunna förändra. Han vill bara göra det på ett annat sätt och med andra metoder än de som polisen förfogar över. I den nya rollen på Skandias stiftelse Idéer för livet vill han använda erfarenheterna han skaffat sig som polis för att få fler aktörer i det svenska samhället att engagera sig. För om det förebyggande arbetet mot den grova ungdomskriminaliteten ska lyckas, ja då behövs långt mer än bara tuffa poliser och långa straff. Det är i alla fall Kristoffer Bomans övertygelse. Men vad är det då som ska göras och vem ska egentligen göra det? Kristoffer Boman, varmt välkommen till fredagsintervjun.
Stort tack.
Ja, hur går det där med att engagera en massa folk som inte är poliser eller socialtjänst i den här frågan?
Det går bra, för det finns en väldigt stor vilja i vårt samhälle. Det slog mig när jag slutade hur fantastiskt mycket goda människor det finns. Det är lätt att hamna i ett läge där man ser det mörka bara när man är på en plats där man bara jobbar mot det mörka. Och det var en fin transformation in i det goda när jag fick lämna. Sen räcker det inte bara med att vara god. Så.
Nej,
och det kanske vi ska prata om idag.
Det ska vi göra, men du låter hoppfull. Det finns folk som vill kavla upp ärmarna och göra sin del, så att säga.
Absolut, det gör det. Det finns en stark vilja. Det finns en stark vilja i näringslivet. Det finns en stark vilja, jättestark vilja i civilsamhället. Och det finns ju en enorm kraft och vilja också även inom offentlig sektor. Problemet är ju bara att vi inte har riktigt vetat vad vi ska göra och inte riktigt hur vi ska göra det tillsammans.
Nej. Ta oss tillbaka till förra våren. Då gick du ju ut och berättade att du skulle lämna polisen. Vad befann du dig, så att säga, mentalt då jämfört med nu?
Oj, gud, vilken intressant fråga. Jag skulle säga att jag är inte jättelångt därifrån idag. Jag var på en plats då där jag kände att vi behövde göra annat. Jag behövde göra annat. Och vi behöver göra det på ett annat sätt. Och där är jag fortfarande idag. Det finns ingen förändring i mig i den delen. Jag lämnade inte med en frustration över den myndigheten jag tillhörde. Jag är fortfarande stolt över polisen i stora delar. Jag kan väl kanske känna ett lite ljusare... En ljusare tunnelmynning idag än vad jag gjorde för ett år sedan.
Precis som du sa så exponeras man för det mörka i liksom övermått på något sätt.
Ja, och det var tuffa år för mig. Jag hade ju precis avslutat ett år i Eskilstuna med 32 skjutningar det året. Och vi hade haft en del händelser, liksom så här barriärbrytande händelser på ganska kort tid som, ja men så här, skakade om mig och fick mig att fundera på liksom vilket samhälle min son ska växa upp i och få möta. Och det var väl kanske ur de funderingarna jag också hittade kraft att ta mig till en annan plats där jag är idag.
Mm. Några av de där händelserna som jag tror att du kanske syftar på fanns ju med i introt här. Jag hade ju valt de här grejerna med lite omsorg och ett av dem var ju skottlossningen mot en kvinna och ett barn i en lekpark i stadsdelen Årby i Eskilstuna. Mm. Vad var det med det som gjorde att det blev så viktigt för dig att gå i mål med det ärendet?
Ja, men 26 augusti 2022 är det ju en till synes väldigt ung person som går in på innergårdarna i Årby. Och för de som inte vet hur Årby ser ut så är det ett bostadsområde. Och det här är ju på en tid, en fredag på eftermiddag förkväll. Mitt i sommaren där det är extremt mycket barn och vuxna ute i rörelse. Och öppnar eld från 80 meter. Och har man skjutit med pistol någon gång så vet man att 80 meter är svårt att skjuta på. Så att kulspridningen är ju enorm här. Och personen i fråga skjuter mot ett gäng som hänger vid den här lekplatsen. Men skytten sätter ju alla i fara här. Och inte bara i fara utan han träffar ju precis som du säger en kvinna och ett barn. Som turligen överlever det här. Och den här händelsen blev så stark för mig för att den visar ju på vart vi har hamnat. Att vi har den här unga gruppen som helt filterlöst och helt utan konsekvenstänk går in och bara skickar kulor omkring sig liksom där det finns barn och andra vuxna. Oskyldiga, om man nu får kalla dem så. Därför blev ärendet viktigt för mig att lösa och ärendet blev ju också viktigt utifrån att det var ju också en pusselbit i att jag sen lämnade. Alltså det blev någon form av startskott för mig och mitt funderande kring att vi kan inte vara ett Sverige som är, med risk för att ta i ordentligt nu då, men en fabrik på såna här unga kriminella, gängkriminella personer.
En grej som jag tänkte på när jag läste om det där fallet och andra liknande, med din erfarenhet av var de här unga pojkarna, männen befinner sig mentalt, hur känner de efteråt? Är de så normlösa att de inte ens liksom mår dåligt av vad de har gjort? Eller om det går att säga något generellt om det? Liksom.
Ja, jag tror att det är svårt att säga någonting generellt kring det, för jag tror att det skiljer sig väldigt mycket. Jag har ju fått se in i de här kryptochattarna, hur de har skrivit om händelser efteråt. Jag har suttit med och lyssnat på telefon och lyssningar och jag har träffat dem. Och det skiljer sig allt ifrån så här, min djup ånger och liksom, nästan psykoser efteråt för att det är så dåligt samvete, till att vara helt obrydda.
Och hur funkar man då, tror du? Alltså hur långt har man liksom hamnat bort från någon slags mänskligt normalt beteende?
Ja, men det är extremt långt.
Och man är barn dessutom.
Ja. Och det är möjligen att det är lättare att ta sig dit när man är barn. Alltså så.
Kanske bara dömer jag av hur jag själv funkade som barn, så var jag ett ganska känsligt barn som kunde bli djupt olycklig för bagateller. Där jag kände skam över att jag hade gjort något fel. Så att det är då så jag relaterar också.
Och just det där med att relatera är ju intressant. För att när jag var i Järva och när hela startskottet på liksom skjutvapenvåldet i Järva, det var ju liksom när 28 så dödspatrullen startade. Så det var ju liksom de första månaderna jag var på jobbet där. Och det jag kände då, det var ju att hur svårt det var att begripa de här konflikterna. Just utifrån att jag relaterade till dem utifrån min egen logik.
Mm.
Och det gick inte att begripa. Jag fann ingen liksom logisk förklaring till både handlandet och orsakerna bakom.
Jag har sett dig säga i andra intervjuer att du tänkte liksom instinktivt att han måste handla om väldigt stora pengar, jättemycket knark, och så visade det sig att det var skitsaker och barn. Liksom.
Ja, och det är klart att de här spiralerna som har skett de senaste åren, de har ju byggts på av liksom hämnd och heder och sådär. Men många gånger så är det ju skitsaker. För det är en annan regelbok i den här miljön. Men tillbaka till att förstå. För jag tror att det är så många där ute som har så svårt att förstå hur ett barn kan mörda. Och jag tror att man behöver förstå att vi har platser i Sverige som är toxiska. Liksom. De här platserna innehåller unga som har som förvriden norm. Och när andra unga kommer in så förvrids de också, för attityder smittar. Mm. Och är man på en plats tillräckligt länge i en norm, ja, men då blir det liksom normalt.
Det är som flugornas herre. Vi ska prata mer om det där sen, tänkte jag. Men jag tänkte ett annat fall som också fanns med i introt. Dödsskjutningen av 15-årige Robin Sinisalo i Akalla 2016. Det verkar också ha varit ett ärende som kom åt dig på ett särskilt sätt. Hur och varför?
Det var ju också ett ärende som var väldigt tidigt för mig i min tid i Järva. Jag tyckte då, alltså det här är ett ärende som fortfarande berör mig än idag. Det är ett ärende där en 15-årig pojke som skjuts, och vi ganska tidigt kan skönja att han förmodligen inte är måltavla. Så här har vi ett barn som skjuts ihjäl, det är ju barriär bara det som bryts. Och sen så är det också att han är helt oskyldig i det här fallet.
Han hade liksom inga kriminella kopplingar, det var möjligtvis någon släkting som kanske...
Ja, och liksom vi finner ingenting som skulle leda fram till att han skulle skjutas. Hur vi ens satte oss in i deras logik. Och sen hade jag ju kontakt med hans mamma efteråt också.
Ja, och vi hörde ju henne här i introt också. Hon har ju verkligen bestämt sig för att det här ska aldrig få glömmas bort och helst lösas också. Men det lyckades ni inte med.
Nej, och det är ju också en sån här grej som man får bära med sig. Jag vill nog minnas när hon och jag satt vid något tillfälle att jag möjligen naivt sa att det här ska vi liksom lösa. Vilket kanske är fult att lova en mamma. Men vi gjorde allt vi kunde och vände på alla stenar.
Det kanske var det du lovade, att du skulle göra ditt bästa då.
Ja.
Men det räckte inte. Och varför räcker inte det då? Man kan tänka att så förhärdade och fantastiska mästerbrottslingar kan de här skyttarna inte vara. Det måste handla om andra saker. Ingen pratar eller?
Ja, det är ju ett jätteproblem, såklart. Alltså den här typen av våldsbrott är svåra just utifrån att hotbilden för de som pratar är så enorm. Man har dödsstraff i den här miljön. Mm. Och det vet alla om. Det är inte hot bara, utan det är en verklighet.
Och polisen kan inte skydda riktigt alla de här personerna.
Nej.
Det är en ganska jobbig sanning att ta till sig. Ju.
Alltså det är ju fruktansvärd. Sen är det ju så också att på den här tiden så var inte vi så bra. Och nu säger jag vi. Men vi som samhälle då, men polisen i synnerhet. Polisen var inte så bra på att klara upp såna här saker som man har kommit att bli idag.
Nej.
För att det här var en ny typ av genomförande. Alltså det här var en ny typ av brottslighet, nytt typ av modus egentligen. Där vi, jag menar, jag kan ju titta tillbaka på de morden vi hade i Järva. Vi hade ju ingen uppklaring. Det här var ju en jättediskussion på den här tiden. Mm. Och det var ju mycket rubriker kring. Och jag minns ju hur jag tänkte... Vi måste lyckas med de här ärendena, för att om vi inte gör det så kommer ju de känna att det här är riskfritt. Och vad händer då? Så att det var ju en press i det här. Men det var väldigt svåra ärenden, för vi var inte skolade för det. För det krävde en helt annan verktygslåda.
Och den finns lite mer nu då? För det verkar ju som att åtminstone här i Stockholm så har uppklarningen ökat drastiskt.
Ja.
Eller?
Ja, säger jag. Jag ska vara helt ärlig och säga att jag är inte helt uppsjungen på den senaste statistiken.
Nej, och de har väl inte gått hela vägen heller än. Men det är en slags preliminär bild i alla fall, att åklagarna är på det och så vidare.
Man ser en utveckling. Och man ser framförallt att man går in i de här utredningarna på ett helt annat sätt än man gjorde för 10 år sedan. Och då får man ett annat utfall.
Gäst i det här avsnittet av Kvartalsfredagsintervju är alltså ex-polisen Kristoffer Boman, som idag arbetar brottsförebyggande på stiftelsen Idéer för livet. Och nu tänkte jag att vi skulle gå ännu längre tillbaka än förra våren då du slutade, för att ta reda på hur det hela så att säga började. Du är uppväxt i Södertälje i stadsdelen Ronna. Många kanske har hört talas om den i mindre smickrande sammanhang numera. Hur var det då att växa upp där?
Bra. Jag tycker väldigt mycket om Södertälje och jag har haft en väldigt, väldigt bra uppväxt. Samtidigt så kunde jag när jag var liten skönja ett parallellsamhälle.
Redan då, ja.
Oh ja. Som jag kunde fundera över under min uppväxt hur bra det egentligen var.
Vad var det du såg då? Jag är ju också uppväxt i närheten av Södertälje så jag tror att jag vet, men alla kanske inte riktigt vet.
Men dels kunde jag skönja att alltså det fanns en moralkompass som inte lirade med den moralkompassen som jag fick. Jag kunde se ett utnyttjande av, om vi bara pratar detaljer, liksom, handikapptillstånd, köra bil med och parkera med fast man inte behövde. Jag kunde skönja att brott är inte brott om man inte blir påkommen. Och det är ju norm egentligen, en förskjutning. Jag kunde se vänner till mig som kom in i kriminaliteten och som började hamna i olika typer av parallella rättsskipningssystem som berättade för mig hur man satt i kyrkan och gjorde upp saker.
Så Södertälje på den tiden och nu också, men kanske ännu mer då, var väl präglat av den syrianska assyriska gruppen, och många av dem bodde ju i Ronna. Var det många av dina vänner som kom från den gruppen då också?
Ja, och mycket från Finland fanns det också. Men nej, men svenskar som liksom kom in på den banan, kriminaliteten. Men vi hade ju såklart en stor grupp syrianer och syrier.
De flesta unga killar och tjejer också för den delen har ju ofta någonting som är deras grej, liksom en sport eller något annat som de är särskilt bra på. Hade du någon sån?
Jag spelade hockey.
Södertälje hockey, ja, såklart. Ja. Blev du bra?
Jag sitter ju här med ett annat överbröd.
Ja, men det är i alla fall, det var din grej så att säga.
Ja, men,
vad gjorde dina föräldrar när du växte upp?
De har ju jobbat med egentligen samma frågor som jag gör idag.
Så offentlig sektor, brottsförebyggande, ungdomar.
Social innovativt arbete. Jag har en styvfar som var kommunalråd i Södertälje under
Anders
många
Lago.
År. Anders Lago. Mm. Och jag har en mamma som jobbar med sociala företagande och går väl kanske just nu mest i hennes spår.
Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Och när började du fundera på polisyrket då?
Jag tror att jag hade bestämt mig redan innan jag sökte gymnasiet. Jag vill minnas att jag sökte samhällskunskapslinjen just utifrån att berika mig i de frågorna. Så jag var nog ganska tidig med att bestämma det.
Minns du varför? Vad var det som lockade?
Jag vet, jag har jobbat med den här frågan så många gånger. Jag skulle inte vilja se den intervjun jag hade på Pliktverket. För det var nog en del floskler där som kom när man sökte till polishögskolan. Alltså det var ju klart spänningen var en del i det. Men jag tror att min moralkompass, det jag hade sett i Södertälje som jag kände att jag ville vara motkraft mot. Någon form av vilja att vara mot den orättvisa som kan finnas. Nej, men liksom moralkompassen kanske i grunden.
Blev det som du hade tänkt dig då? Ungefär, som du hade föreställt dig. Du sa själv att du var full av, eller i alla fall delvis av floskler då, innan.
Och när du säger, ja men alltså, jag kan se att jag kom in i en polis där jag fostrades in i vissa frågor. Där jag efter en stund funderade lite kring den fostringen.
Som vad då till exempel?
Ja, synen på en del brott som var kulturellt betingade inom polisen. Jag kan se att vi idag, som är en del av problembilden som vi är här för att prata om, att vi förhöll oss ganska platt till komplexa problem. Alltså vi använde verktyg för enkla problem för komplexa problem.
Mm. Kan du ge något exempel? När du säger så där så tänker jag ju på brott mot kvinnor till exempel och så vidare, men det kanske är andra saker du tänker på.
Nej, men det har ju varit en brottslighet som tyvärr inte alls har fått det fokus som det behöver, och så är det ju fortfarande idag.
Mm.
Det jag kanske mer refererar till just nu så är det ju parallellsamhället, tillitsfrågorna i lokalsamhällena. Vi pratar kriminell ekonomi framförallt. Jag minns ju liksom i starten hur jag liksom kunde inse att så här, men vi har inga verktyg, vi har ingen lagstiftning för att ta de här brottspengarna. Och de är ju också statussymboler för de här unga. Det är de som liksom står som blinkande ljus. Bara, här är vi, liksom, kom, här får ni det här. Och sen har vi inga verktyg att ta de här pengarna.
Bilarna, kläderna, smyckena.
Och det gör ju liksom någonstans, kan jag tro, att vi just nu har 100-150 miljarder som snurrar i kriminell ekonomi idag. Och där har vi ju varit supernaiva.
Men bättre nu.
Nu börjar vi ju liksom, men ja, nu står vi ju med de problemen vi gör. Och det är absolut bättre sent än aldrig. Nu börjar vi titta på det här. Men det har också gått väldigt lång tid och det har hunnit bli rätt stora problem.
Mm. Du började på Krogkommissionen. Då verkade du i krogmiljön runt Stureplan och sådär. Vad var syftet med den egentligen? Var det knark eller?
Ja, knark och vapen skulle jag säga. Mm. Och också att man inte ska låta kriminella intressen ta över och skapa en dålig balansering i makt. Mm. Och med makt menar jag ju att det finns ju de som vill äga saker, ett offentligt vardagsrum i det här fallet som krogarna var. Och det är klart att de här kriminella organisationerna som fanns på den här tiden, de gav man dem lillfinger så tog de hela armen. Och det fanns ju en stark vilja för dem att bara öppna det röda repet och gå in och äga dörrar och entréer och garderober och så vidare. Och där behövde ju ha en motståndskraft.
Lyckades ni då med något? Med det där.
Ja, men jag skulle säga att vi skapade nog en trygghet när det kommer till vapen och de här maktbalanseringen under de här åren. När det gäller narkotikan så slog det mig långt senare att alltså, det spelar ju ingen roll hur mycket tillgång du jobbar emot. För det finns en efterfrågan så kommer det alltid finnas narkotika.
Mm.
Så att jobbar man med tillgångsdelen i narkotika så behöver du ju jobba med efterfrågan också.
Mm. Du började i Järva som vi har varit inne på redan 2015. Det var ett stökigt område som du kom till och precis i samma veva var det ju som gängkriget mellan den så kallade dödspatrullen och de så kallade shottas inleddes och det som har drabbat så många och blivit så omskrivet då. Men vid sidan av de här braskande rubrikerna om skjutningar och gängkrig, vad var det för uppväxtvillkor som du såg där?
I Järva?
Ja.
Ja men det finns ju i Sverige idag en segregation. Och Järva var ju intressant, alltså själva lokalpolisområdet Järva, den geografiska delen som utgjorde lokalpolisområdet.
Rinkeby, Tensta.
Exakt, Rinkeby, Tensta, Hjulsta, Husby, Akalla, Kista. Men där har du också Solhem till exempel.
För
segregation är ju någonting som bara uppstår när två platser kan jämföras med varandra.
Mm.
Och Solhem är ju en plats där som är liksom, ja, medel- och höginkomsttagare som bor i villor.
Den är som den låter, en solig plats i Stockholm.
Och ett stenkast därifrån har Rinkeby. Och här uppstår ju en ganska kraftig segregation. Och jag minns det så väl. Jag tror att jag hade faktiskt varit på och träffat Robins mamma, Karro, precis. Och på kvällen sen så är jag på ett sånt här medborgarmöte.
Mm.
Och lyssnar in då vad medborgarna behöver kopplat till trygghet och brott och sådär. Och då är vi i Solhem. Och då är det då en grupp äldre som har kommit till den här medborgardialogen och berättar hur fruktansvärt det är med trafikkaoset kring scouternas hus där på torsdagar. Och hur polisen måste liksom jobba med det här. Och där vart ju kontrasterna liksom så enorma att komma från ett mord på en 15-åring. Och det var ju deras verklighet. Jag kan ju inte förringa dem i det på något sätt. Men för mig blev ju kontrasterna enorma.
Man skulle önska att det var den typen av ämnen som var uppe på medborgarmötena i alla stadsdelar.
Ja, exakt så. Och nu är vi ju där idag där skjutvapenvåldet kom att vara någonting som bara fanns ute i någon förort kopplat till de här torgen liksom, så, där ingen i övriga samhället tog sig.
Nej.
Till att det idag är ett skjutvapenvåld som finns liksom, ja, och är en risk för alla.
I ett uppmärksammat inlägg på YouTube så gav du uttryck för en viss frustration då över hur långt den här normlösheten som vi har pratat om lite grann redan, hur långt den har gått. Jag tänkte vi kan lyssna på en liten del av det.
Två unga män, unga pojkar, försöker att sno fikabröd ur en matvarubutik. De blir påkomna av personalen. Och personalen försöker hindra dem. Varpå de här unga pojkarna drar vapen mot personalen. Förstår vi på riktigt hur sjukt det här beteendet är? Eller har vi blivit alldeles för normaliserade i de här våldsyttringarna som har skett de senaste åren?
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Ja, vad var det du såg eller ville att andra skulle se här och vad hoppades du att det skulle kunna leda till?
Ja, men det jag såg i den här händelsen var ju ytterligare en barriär som bröts. Där ja, men symptomen på massor med problem kommer till den spetsen att man... Och jag vill minnas att vi tyckte att se att den här killen också försökte skjuta det här butiksbeträdet på filmerna. Alltså han mantlar en kula, försöker skjuta ett butiksbeträde efter att bli påkommen med att ha snattat.
Han försöker, okej.
Okay. Ja, det är så jag vill minnas det. Mm. Sen så tror jag inte att det var någonting som åtalades på. Mm. Men det är i alla fall den ingångsvärdet jag har när jag gör den här filmen. Mm. Och då, det blir liksom som en händelse som tydliggör, det här är vi normerna. Det är, här, det är de här ungarna vi har idag som är beredda, att ett liv är så lite värt. Att man är beredd att skjuta sig ur ett snatteri liksom.
Mm. Och det kan man då relatera till egna erfarenheter och där det var det värsta man kunde tänka sig att bli påkommen med en sån grej. Ja. Skaka av skräck och nu vad ska föräldrarna säga? Och det här är liksom några steg därifrån kan man säga.
Ja, det är ett par steg därifrån. Det jag ville åstadkomma tror jag var nog att belysa frågan. För att hela den här förändringen som har skett i våran samtid med skjutvapenvåld och sprängningar och sådär. Den har ju liksom ja, men ganska länge flygit under radarn. För som jag sa tidigare, det är någonting som har pågått där borta. Mm. Där ute i ett område där jag inte har koppling till.
Men har inte också funnits en vilja att tona ner det för att man var rädd för att göda rasism och sådana där saker i och med att det är de här områdena med väldigt hög koncentration av invandrare helt enkelt?
Det där har varit en jättesvår fråga tycker jag att balansera. För att för 15 år sedan så var en spade inte en spade.
Nej.
Nej. Och det är också en av anledningarna till att vi står här idag.
Man trodde att man hjälpte de här människorna fast istället så bidrog man till att sakta erodera liksom deras bostadsområden.
Ja. Och sen så ska man ju såklart ta med sig att man behöver ha på fötterna när man pratar om det här för att det är lätt att stigmatisera områdena. Men jag skulle säga att det finns flera anledningar till att vi har ett urspårat skjutvapenvåld och en gängkriminalitet idag som gör att vi står ut i världen. Men att vi inte har sagt som det är en av dem.
Den här typiska rant från sociala medier som inte jag aldrig lyckades utröna om den var korrekt eller inte. Att det skulle funnits någon kod 291 inom polismyndigheten under migrationskrisen där man inte ville rapportera den typen av ärenden som man då kopplade till migration för att man var rädd och liksom väcka den rasistbjörn som sover. Känner du igen det där?
Jag minns att det var... Nej, 291 kommer jag inte ihåg.
Jag kanske till och med har fel på siffrorna, men det var någon form av intern polislingo man hävdade fanns. Det var också, pratades om det i samband med, du vet, den här Kungsträdgårdshistorien med sexuella övergrepp under festivalen. Där någonstans.
Nej, men jag vet ju att det var diskussioner just kring de här frågorna under de skenorna som du beskriver nu. Men jag var inte ute och jobbade under den här perioden. Jag minns faktiskt inte.
Vi får låta det fortfarande vara oklart. Du lämnade så småningom Järva för att istället börja jobba i Sollentuna. Vad låg bakom det, eller var det bara dags?
Omorganisationen som polisen genomför 2015, när man går ifrån att vara fler myndigheter till en myndighet, den var svintuff. Den kom helt i fel tillfälle.
Rätt tänkt, men dåligt tajmad.
Och jag skulle säga dåligt genomförd.
Ja.
I grunden så finns det ett management-tänk bakom reformen som är svinklok. Men den kommer när ett skjutvapenvåld sticker iväg och eskalerar. Så samtidigt som vi satt och var fullt upptagna nästan i stora delar av organisationen med hur liksom, organisationsrutorna såg ut och vem som gör vad och vem som skulle sitta vad och vem som skulle ha vilket rum, så liksom exploderar gängkriminaliteten där ute. Och det här gjorde ju liksom att det var tuffa år. Så tuffa år att jag till slut blir utbränd 2019.
I Järva-jobbet. Och då återkommer du sen i Sollentuna. Och där är ni så framgångsrika, om man ska tolka det rätt, att de kriminella börjar hota polisen och faktiskt riskerar att skada er också, vad jag förstår.
Ja, nej men, om jag ska gå tillbaka till Järva bara lite, så det som händer när jag bränner mig lite, sätter mig i radiobilen, kommer ut på fältet igen i 8 månader, ser liksom kopplingen mellan min ledning och frontlinjen. Och ser ju liksom, ja men jag har inte nått hela vägen ut. Alltså, för att få en förändring i en organisation så måste du hela organisationen med dig. Det gäller inte att ha snygga dokument i permen som visualiserar någon vision. Och det får jag ju då möjlighet när jag får ta över Sollentuna sen, när jag har gjort min tid i radiobilen klar.
Och det är efter utbrändheten, så att säga.
Ja, precis.
Och då sjukskriven ett tag och bort. Och
Nej, jag var aldrig sjukskriven, utan jag satte mig i radiobilen.
Men du lämnar chefs ett tag.
Och sen får jag tillbaks, tar jag tillbaks mitt chefskap och Sollentuna. Och där har vi ju då två områden som är djupt problematiska. Och också som skiljer sig från Järva, för att ett tag också så sa vi ett så här, ja men gäng är gäng. De ser ut på likadant sätt, men så funkar det inte. Och det är ju den här sen, jag ska försöka göra det här tydligt då. Alla gäng ser inte likadana ut och kan inte mötas med samma verktyg. Nej. Det är också ett problem när man pratar förebyggande arbete. För när vi kommer in på individnivå så ser inte alla likadana ut. Nej. Förutsättningarna är olika, behoven är olika och tyvärr så kommer vi inte ner på den där konkretiseringsnivån, på individnivå. Och då lyckas vi inte heller.
Men där i Sollentuna verkar det ju ändå som att ni lyckades komma åt dem, eftersom reaktionen mot er blev så stark.
Exakt. Det som man hade då i Märsta, som var ett kriminellt nätverk med 80 individer, med mordkommandon och så vidare, det var ju en hierarkisk organisation. Det fanns inte i Järva.
Den var, mer välorganiserad där, så att säga.
Mycket mer välorganiserad. Så att där behövde vi jobba på ett annat sätt än vad man hade gjort i Järva. På Malmvägen, där hade man en kriminell organisation som var klanbaserad.
Sollentuna centrum alltså.
Sollentuna centrum. Och det gick inte att ha samma verktyg som uppe i Märsta. Så helt plötsligt så behövde vi ha liksom supertydliga strategier för det här. Så vi var inte redo för Malmvägen när jag kom. Vi hade inte ett medarbetarskydd på plats. Vi hade inga specialistgrupper på plats. Så att vi var ju tvungna att organisera oss för att ta oss an Malmvägen. Det är alltså, vi pratar en kriminell organisation som har cementerat sig i lokalsamhället i 40 år. Det är ingenting som du går och stoppar bilar med och tror att du vänder.
Nej, och det här leder, om jag har förstått rätt, till att du, eller det bidrar i alla fall till att du drar till Eskilstuna och börjar jobba där istället.
Ja, det var ju flera anledningar, men Du är ändå inne på det här mottrycket vi fick. Och jag tror att det där kommer vi nog se mer av. Ju bättre polisen blir och ju bättre samhället blir, så är det ju så att vi har låtit kriminaliteten växa fast sig. Och när du då ger dig på den, då kommer den slå tillbaka. Och det gjorde den i Märsta.
Och då hade ni inte riktigt organisationen på plats för att möta det på bästa sätt, och tolka det.
Nej, så är det ju. Vi var ju inte riktigt där. Vi fick molotovcocktails inskickade i kommunhuset. Vi hade kriminella som stod utanför polishuset i Sollentuna från Märsta-nätverket.
När man skulle åka hem från jobbet.
Exakt. Och vi fick ju ett bombhot på oss, och jag var involverad i den. Och det där hotet tillsammans med en del andra saker gör ju att jag flyttar.
Är polisen bättre nu på, mera förberedd på den typen av händelser och kan skydda sina medarbetare och sin organisation bättre?
Alltså ur kris skulle jag säga växer förmåga. Du tvingas komma till en plats där du kan hantera det. Och de polisorganisationerna i Sverige som har tvingats ta sig dit har också ökat sin förmåga. Men jag har varit ute i Sverige nu och sett att det finns ju de platserna som inte har tvingats in där. Men som kommer att tvingas in där. För det här är ju en kriminalitet och en gängkultur som sprider sig nu. Och de står inte redo för det.
Det blev bara ett år i Eskilstuna innan du valde att ta det här steget dit där du är nu. Vad var mest bidragande till det, skulle du säga?
Nej, men jag tror att det är en sammantagen bild av hela min erfarenhet som gör att jag står redo för att angripa problemet från ett annat håll. Polisen behöver mera resurser, mera verktyg för att hantera den problembild som är här idag. Men det förebyggande arbetet med att se till att folk överhuvudtaget inte blir kriminella behöver ansatserna öka massor.
Och det var det du kände, att nu räcker det, nu ska jag göra nytta på ett annat sätt. Och under alla de här åren då du jobbar i Järva och Sollentuna och Eskilstuna, vi pratar ju väldigt mycket om hur vi ska förebygga att unga människor väljer den här livsstilen då. Vad var det du såg som inte funkade då?
Alltså det som jag har sett inte funkar, det är ju att vi är alldeles för kortsiktiga i problem som är komplexa.
Mm.
Och kortsiktig kan man vara om en problembild är enkel. 80-talet, 90-talet, ganska mycket av våra problem då kunde hanteras i silon, alltså inte genom samverkan.
Mm.
Den kunde hanteras kortsiktigt. Så att det är ett problem. Vi har under lång tid hanterat symptomen men inte orsakerna bakom den. Vi har inte behövt näringslivet eller civilsamhället i någon större utsträckning och därför inte bjudit in dem. Vi har inte konkretiserat vad vi förväntar oss av dem.
Mm.
Jag var ju också inne på att vi har ju liksom aldrig riktigt varit i kris i Sverige, vilket gör ju att vi har inte en samverkanskultur.
Mm.
Så samverkan har jag ju sett som så här, ja, det ska bara vara någonting som löser sig. Fast det är kanske mest komplicerade som finns.
Mm.
Jag skulle säga också att det jag har märkt under alla mina år är en rädsla från offentlig sektor att ta in civilsamhället. Och nu när jag kommer över på andra sidan så ser jag ju, som vi började det här programmet med, alltså det finns en sån enorm vilja och kraft i civilsamhället som vi inte tar hand om.
Mm.
Och jag förstår offentlig sektors rädsla, för att offentlig sektor också har varit fruktansvärt naiva, där man har sagt att ja, men alla får vara med till en början. Vilket gör ju att massor med människor utnyttjar systemen och bara snor pengar från offentlig sektor.
Ah.
Till den milda grad att offentlig sektor säger, nu får ingen vara med.
Nej, det har vi ju sett många exempel på. Jag tänkte, för att bli väldigt konkret, att vi ska ta ett exempel som jag har använt vid en tidigare intervju. Det kommer från ett reportage i P1-programmet Kaliber och handlar om två killar. Den ena kallas i programmet för Abdi. Det är den 17-åring som mördar polismannen Andreas Danman. Den andra kallas Kamal och är en person som medverkar till ett mord precis ett år efter mordet på Andreas Danman. Och på samma sätt som Abdi har då Kamal varit föremål för många orosanmälningar. Vi ska lyssna på en liten bit av programmet.
Mordet på Länsmanstorget sker ett år efter polismordet. Och strax innan Kamal åtalas får vi tag i sekretessbelagda dokument där Kamal, men också Abdi, 17-åringen som dömdes för polismordet, står med. Dokumenten går tillbaka till tiden före båda morden. Samma utredningsenhet inom socialtjänsten har haft dem som klienter. Och trots tydliga varningar om att de när som helst kan döda eller bli dödade har socialen inte agerat. Kamal förekommer i flera polisutredningar, har en tongivande roll i gatugänget Södra Biskop och driver på konflikten. De misstänker att han både använder och säljer droger. Han går omkring i skottsäker väst och drar till sig yngre personer.
Och så har vi den här allra sista meningen.
Precis, och där har vi sammanfattat, eller jag har sammanfattat, riskanalysen gällande personen. Sannolikt är att personen själv utför eller förmår annan att utföra grovt våld genom till exempel skjutningar i offentlig miljö.
Sist hörde vi kommunpolisen Daniel Jonsson och dessförinnan Kalibers reporter Ola Sandstig. Och hur många sådana här fall har du sett i din roll som polis? För det verkade som att alla liksom saftblandare blinkade, alla sirener ljöd. Ändå så får det gå så där långt.
Jättemånga. Och det här, jag skulle säga så här att jag är ju såklart väldigt svårt att gå in i enskilda fall och prata, men om vi säger att hur är lägesbilden idag? Jo, vi har en grupp människor som du och jag har pratat om idag som är beredda att mörda. De är barn idag dessutom, och det är unikt i världen. Vi har inte ett samhälle där alla problem skenar, men det här är just det som blir värre. Så vi har färre problem, men de blir värre. Och då har vi en grupp människor som är särskilt svåra att jobba emot. Och då pratar vi alltså förebyggande arbete på individnivå. Problemet är ju att vi har försökt att angripa det här problemet med universella verktyg.
Som till exempel?
Ja, men du vet, allt ifrån liksom öka läsning, satsningar på skolan. Mm. Här pratar vi liksom ner på individnivå. För att är man på individnivå dessutom, så behöver man ta sjukvården som ett bra exempel. Om du har en cancerpatient, då kommer du ha en konferens kring den här patienten, där olika professioner med olika kunskaper kommer träffas och prata. Okej, vad är lägesbilden? Vad behöver vi göra på kort sikt och på lång sikt? Och här har vi inte lyckats. Alltså det, vi är ju inte på den nivån idag.
Man ska attackera det på det sättet. Om vi säger då, vi har en 8-åring som har flera bröder som redan är kriminella. 8-åringen visar en väldigt liksom normlöst beteende och gränslöst och så. Vad, om det skulle funka som du hade önskat dig, vad skulle hända då?
Ja, men det är ju att man bestämmer sig över olika professioner. Att här har vi en familj nu på lokal nivå som vi behöver hålla i länge. Problemet är ju att man har försökt attackera det här, och det såg jag ju Järva mycket, att så här, nu har det gått överstyr, nu behöver vi skapa en social insatsgrupp. Problemet är redan etablerat, han har redan skjutit någon, en social insatsgrupp kommer inte lösa det. Socialtjänsten säger vi har inte verktyg för det här. Nej, vi har inte en erfarenhet som gör att vi har verktyg. Därför behöver vi gå in när de är, alltså vi pratar 5 år gamla, och ha den här typen av konferens där vi liksom på riktigt packar upp det här. Vad är det vi har framför oss? Nu bestämmer vi långsiktigt. Psykiatri, sjukvård, polis, kriminalvård, alla. Vem är det som stoppar in insatser i det här? Samverkan har ju varit lite att så här, vem nuddar den sist? Eller vad är de stora penseldragen vi kan göra lokalt? Det funkar inte på den här målgruppen.
Men det verkar finnas så många. Nu utgår jag lite från liksom vad jag har läst mig till. Har vi de resurserna? Alltså, att satsa så hårt på varje unge om det är så många ungar?
Nej, och det är någonstans. Vi har ju ett problem som har växt ifrån oss lite. Men det innebär ju inte att vi kan lägga oss ner och dö.
Men man måste kanske prioritera hårdare då. Och det är ju svårt i sig. Liksom.
Ja, men hur mycket vi än lyckas med förebyggande upplägg och samverkansstrukturer och hela den bilden, så kokar det ju även ner i slutändan att de som är de som ska hantera det här, och då pratar vi alltså lärare, jätteviktiga, socialtjänsthandläggare, BUP, poliser, de är för få idag, så är det. Men man kan heller inte gömma sig bakom att resurserna är för få, för att det är också andra saker som ökar förmågan.
Som
strukturer, där såna här möten som jag precis beskrev alldeles nyss, där du sätter dig ner tidigt och bestämmer vem gör vad nu. Mm. Och nu slår vi ut den här långsiktigheten långt. Och där vi också kanske säger så här, ja bra, den här personen behöver sysselsättning. Jag sa ju tidigare att vi kan inte förhålla oss till en person lik den annan, utan du får behöva göra liksom en sårbarhetsanalys på det här barnet, den här ungen. Ja, okej. Okay. Den här behöver in i sysselsättning. Pappan behöver in i praktik. Ja, bra. Vem tar kontakt med näringslivet och hur ser de kanalerna uppbyggda ut? För där kommer ju också näringslivet säga, vi vill vara med. Superkul. Men handlar det om den här gruppen? Nej, då vill man inte vara med.
Och det kan man ju kanske ana eller förstå, men vad är bakgrunden? Man vill inte bli indragen helt enkelt.
Jag tror att man inte vill bli indragen. Sen är det också en svår grupp som man har för lite kunskap kring.
Men samtidigt är det den gruppen där det verkligen behövs.
Och det är ju det som jag tänker att jag ska bidra med idag, för vi måste få näringslivet att närma sig den här gruppen. Mm. Vi har inget annat val. För de här personerna, oavsett om det handlar om avhopp eller om det är att bryta liksom riskbeteenden, så handlar det om att sätta de här i sysselsättning. Och då är det meningsfull fritid och jobb. Det är liksom, du kan inte be någon, och det är det här som jag kan bli lite frustrerad över ibland inom offentlig sektor, att vi har en förväntan av att folk ska sluta med sin kriminalitet bara. Det vill bara sluta. Men då, man måste ju förstå att det handlar ju om att byta till någonting annat. Och då måste ju vi vara de som erbjuder det eller lotsar in.
När det väl har gått så långt att en 8-åring har blivit 13 och börjat springa ärenden åt kriminella, kanske till och med, inte vet jag, bidragit till någon mordhistoria eller förberett någonting, hur lätt är det att vända dem? Liksom? När det har gått så långt att de där normerna har blivit så svajiga?
Nej, men jag tror att det är jättesvårt. Och jag säger tror utifrån att det blir ju generellt svårt.
Ja, det finns ju individer som kan vakna en dag och tänka, jag vill inte leva det här livet. Men på generell nivå?
På generell nivå så är det jättesvårt. Jag brukar ju likna den här resan de har. Vi pratade förut om den här toxiska platsen, normförskjutningarna sker. Om det sker i flera år, då pratar vi om en radikalisering.
Mm.
Och hur lätt är det att avkoda en radikalisering? Det här är ju enorma hopp ut. Där man behöver liksom också avkoda deras normer och syn på kriminalitet och rätt och fel.
Finns det några vi kan lära oss av? Alltså jag tänker USA då, det närmaste jag kan tänka som har den typen av erfarenheter. Men...
Ja, och liksom barnsoldatsarbetet i Uganda. Och där tror jag ju någonstans också så här, självbilden vacklar lite. Där vi behöver ta hjälp av Afrikas länder i hur man hanterar barn. Ja, men där är vi då.
Det här är fredagsintervjun från Kvartal där gästen är den tidigare polisen Kristoffer Boman. Den version av podden som du lyssnar på just nu är den som är öppen för alla, alltså även för dig som inte prenumererar på Kvartal. Och i den varianten tar intervjun slut här och nu. Hade du varit kvartalprenumerant hade du också fått höra om den återkommande mardröm som plågade Kristoffer Boman under de sista åren som polis. Varför han skrev dagbok under hela sitt polisliv och om den riktiga bok han nu har skrivit och som kommer ut i sommar. Om förlusten av det innehållet skulle få dig att just nu känna att du framöver vill kunna höra hela versionerna av fredagsintervjun och veckopanelen, gå då in på kvartal.se/prenumerera och teckna dig för en kvartalprenumeration. På så sätt gör du inte bara en god gärning för dig själv utan också för Mediesverige då du bidrar till kvalitetsjournalistik som är helt oberoende. Och en sak till, som prenumerant lyssnar du också helt utan reklam av brott.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör. På telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.